En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Mycket varmt välkomna till Sillypodden. Det är torsdag, det är den 27 augusti. Och nu är vi inne i den här perioden där det spelas fotboll, fotboll och ännu mer fotboll. Men det är också väldigt mycket övergångar som fortfarande ska bli klara innan då deadline day nästa vecka. Tisdag är det som gäller, då kör vi givetvis uppesittarkväll på sedvanligt manér här på Sportbladet. Så häng med från klockan 18. Där vi kommer att gå igenom de sista skälvande timmarna av transferfönstret. Och då på deadline day kommer vi ju även att presentera vad den här podden i en sammanslagning med Sportbladets Premier League-podd kommer heta här framöver. Vi gör ju en sån merge här nu och ja, ni har fått många olika förslag. Vi börjar väl hitta någonting här och tror vi ändå har landat i ett, kommer jag givetvis inte avslöja vad, men fortsätt skicka in förslag också på vad mergen ska heta. Deadline day, ja det var deadline för det här också. Med det sagt så säger jag Makoto Asara stort välkommen till David Nilsson tillbaka.
Tack så mycket.
Och även till en ny förmåga i form av Alexander Jonsson, kul att ha dig här.
Tackar, tackar, tjena. Allihopa där ute i stugorna.
Känd från VM-chatten, får man säga så?
Ja, om det är någonstans man känner igen mig ifrån så är det väl där som VM-livare.
Du satt, det var ganska många timmars.
Det blev nog uppemot 50 matcher i alla fall. Och en hel del förlängningar och straffar och allt vad det var.
Sena nätter också.
Ja, tidiga månader framförallt.
Det också, den lilla detaljen. Ja, David, vad känner du sen vi såg senast? Har det något kul?
Jag känner väl att det är skönt att själva fotbollen har kommit igång. Mm. Jag känner återigen, som man väl gör alltid den här tiden, att transferfönstret borde stänga innan ligorna sätter igång. Eller det är i alla fall något som jag tycker. Jag vet inte hur ni ställer er.
Testade väl det där något år?
Ja, så kanske det var. Arsene Wenger har ju varit inne på det väldigt länge i alla fall. Han tyckte att det var helt befängt att man spelade fotboll samtidigt som trupperna kunde förändras. Och ja, men, som i så många andra grejer så håller jag med Wenger om det.
Jag tycker så här, alltså de testade i Premier League, gjorde de ju. Men problemet var att ingen annan liga ville hänga
på. Det var svårare,
på.
Var det.
Ja.
Och det som är argumentet mot det, det är att då skulle vi ha en La Liga-säsong där de flesta klubbar har ungefär 14 registrerade A-lagsspelare för att de inte hunnit få ihop sina pengar och trupper. Alltså att det går inte att ha en tidigare deadline. De måste få den här tiden på sig. Och jag tycker ändå på något sätt att även om det finns något orent i det, det har ändå någonting när man liksom noterar problem, noterar hål, noterar att det här kommer inte hålla. Nu måste vi hitta på någonting under de här sista dagarna för att liksom verkligen få in en skjuts in i säsongen. Så jag tycker ändå att de här inledande matcherna ger en dynamik till transferfönstret som behövs.
Men man kan ju tycka att de som har det här som jobb och liksom tjänar stora pengar, de borde inte behöva de här första matcherna för att identifiera de här problemen. Liksom. Det borde de kunna göra tidigare.
Om de var så skickliga så hade inte vi haft någonting att göra här. Och jag tycker generellt att idag så är fotbollsklubbar allt för välskötta. Det är inte lika underhållande. Saker och ting är mycket mer välplanerade och det tycker jag är tråkigt. För att det är mycket roligare när lag inte är välskötta. I alla fall i just den här sillipods-kontexten så är det ju väldigt mycket.
Ja, men så är det.
Verkligen.
En följetong som jag har följt hela sommaren som jag tycker vi ska börja med i och med att det här nu rapporteras vara klart från alla håll och kanter, det är Bradley Barcola som ska nu vara helt klar för Liverpool. Det är en transfersumma på runt 1,5 miljarder kronor som de ska ha klubbat igenom för att då den här franske landslagsyttern ska flytta till Merseyside. De behövde den här värvningen. Alltså det här var ju en måste-värvning för dem och den verkar ju vara i hamn nu.
Ja, jag är inte riktigt lika såld faktiskt. Det är det här, de har splashat så enormt mycket pengar och då kommer enorma förväntningar också. Och det har varit mycket på tapeten nu med Virts och Isak och som kändes som sådana toppklassvärvningar när de kom. Men jag känner mig skeptisk till allt Liverpool gör nu för tiden.
Ja, vad känner du David?
Nej, men som du var inne på, vi har ju pratat om det här hela sommaren och jag kan hålla med om att de har behövt en ytter och jag tror att Barcola kommer göra det bra. Sen tror jag inte att han är liksom den absoluta världsklass som en sån summa i vanliga fall hade indikerat, men nu är ju allting upp och ner och allt har liksom ökat med 50% i pris liksom generellt, så 120 miljoner pund som det snackas om är plötsligt inte så sjukt, och de har ju ändå fått ner det från de 150 miljoner pund som PSG sas liksom kräva tidigare under fönstret. Men ja, det är ju ett underbetyg till hela Liverpool att de behöver göra den här värvningen efter förra sommaren och liksom alla de miljarder de har lagt, att nu så här sent i fönstret dessutom behöva lägga 1,5 miljard till för att laget inte alls ser ut att sitta ihop.
Jag tycker inte egentligen att det är just Barcola-värvningen som signalerar underbetyg, utan jag tycker det är faktumet att de kan inte vara klara så här. De har fortfarande saker de behöver göra. Det är minst 1-2 spelare till som de behöver få in. För truppen är helt urholkad.
Ja, absolut. Och det känns som de har kommit på nu sista veckan att så här, fan, vi har ju några spelare som börjar bli till åren och nu har ju han stuckit där. Och nu ska vi in sista veckan och det är nu det börjar hända grejer.
Sen till deras försvar, så Barcola har ju varit en följetong där de har pushat på och varit tydliga med att det här är killen de vill ha. Att det slutar med att de nu värvar honom för väldigt stor summa är liksom... Den tycker jag är bra. Den tror jag kommer att ge ett lyft. Jag tycker det är en spelare som behöver ett miljöombyte och ett förtroende, som tror jag också kan växa med det förtroendet han kommer få. Han kommer vara en direkt uppgradering för deras offensiv, som också mycket väl kan vara en nyckel för att få igång Alexander Isak och Florian Wirtz. Det som blir på något sätt panikartat är ju faktumet att de också har letat ytterligare yttrar. Och det här är ju baserat på att Cody Gakpo sannolikt skulle kunna försvinna. Det är baserat på att ja, de behöver få in fler människor bara rakt in i den här truppen. Och där tycker jag man ändå kan urskilja ganska mycket mer panik när det är Jankuba Minte-förhandlingar som... Ja, Brighton kräver ju ett hutlöst priset i vad Minte hittills har åstadkommit i karriären. De verkar ha stängt den dörren och nu istället gett sig in i den här Ismail Azar-soppan där Galatasaray har varit inne och försökt buda, men där ska ju också nu Liverpool var intresserad och försöka värva honom. Förlåt Patrik Syk, det är otroligt dålig timing att du har lämnat den här podden just när Ismail Azar ska flytta till Liverpool, någonting som du tjatar om i typ 5 år. Och nu verkar det kunna bli av i någon form av panik. Så där ser jag ju mer problem. Barcola tycker jag är en klockren värvning. Sen, ja, dyr. Sett i vad han åstadkommit, men sett i kvaliteten han har, sett i vad han kan göra för det här laget, glasklar. Att få igenom, och skönt för Liverpool att den verkar nu vara i hamn till slut ändå.
Ja, och sen den här högerytterpositionen som vi ändå får förmoda att Minte Sarr är, Barcola ska väl spela till vänster förmodligen. Den har de väl haft koll på sen typ i mars eller någonting, när Salah gjorde det väldigt tydligt att han inte kommer vara kvar. Ändå sitter vi här sista veckan och lite nu kommer de på att så här, just det, fan, vem ska spela där nu igen? Ja, men nu var det väl Ngumoa som fick förtroendet där i första.
Som helst ska utgå till vänster igen.
Ja, exakt. Och sen fick Victor Munoz hoppa in, som också ska utgå från vänster. Så, men det kan man ju också se på marknaden, att det verkar ju finnas otroligt mycket vänsteryttrar, men någon form av brist på högeryttrar.
Jag kan ju tänka mig att Barcola också kan ju utgå från höger om det skulle krävas. Det är inte helt otänkbart att se honom användas där heller.
Nej, absolut. Iraola kanske har någon plan där också, och jag tror inte han kommer bli en jättemycket sämre fotbollsspelare för det. Sen kanske man vill ha en som verkligen utgår från högerkanten. Och jag får ju ändå säga att Sarr kittlar lite mer än Minte.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag ändå.
Och det verkar vara vad det snackas om nu verkar det vara tydliga förhandlingar, men en lägre summa, en spelare som jag tror hade passat mycket bättre in i den identiteten Liverpool har skapat de senaste åren. Jag såg dem till exempel mycket i VM där jag tyckte han var bäst på plan när Senegal spelade. Och kan ju axla nästan alla roller offensivt, inte bara på den här högerkanten.
Nej, men alltså han, det är en helt betydande att de får in ytterligare en också. Det är också fascinerande, just som du var inne på David tidigare, med just att här, så många miljarder och ändå hamna i den här sitsen på något sätt.
Mm. Ja, och sen det ska väl sägas lite till deras försvar att liksom Ekitike har skadat sig. Det är ju en, liksom, en kropp som försvinner på det sättet, men ändå.
Mm. Och som sagt, att Gakpo försvinner kommer ju också påverka, om han nu gör det. Vi kan väl nämna det att Tottenham har ju presenterat sina två nya offensiva förstärkningar här nu. Vi såg Savio, som han väl nu mer heter, inte Savinho, han har växt till sig då. Tog 11 minuter innan han har gjort sitt första mål för Spurs. Jättefint mål i ligacupen här mot Charlton. Och den där prislappen har man ju pratat mycket om. Och tänkte att ja, men, det här var väl bara liksom att de flyttade lite pengar för att Marmoush skulle bli billigare. Marmoush som också nu är helt klar. Det ska ju inte finnas någon klausul. Alltså vidareförsäljnings. Så att, och det här är ju roligt. Okej, men City har inte gjort det här då. För det är ju trovärdiga källor som säger att ja, Eintracht har aldrig haft någon vidareförsäljningsklausul överhuvudtaget. Det här är liksom bara inte på. Då undrar man ju. Hur kan Spurs betala så mycket för Savinho? Alltså, rakt av.
Ja, precis. Nej, det var inte det här liksom money laundering schemen. Nej. Som alla snackade om i början. Att, ja, att Savio blev dyrare för att Marmoush inte skulle liksom innebära en vidareförsäljningsklausul. Men sen tycker jag också att diskussionen blir lite snedvriden när man pratar om Savio. Och säger att ja, han kom till City för det här priset och gjorde två mål och var världens största flopp och nu är han värd dubbelt så mycket. Alltså det har ju inte bara att göra med ens prestationer. Alltså det har ju att göra med, som vi har varit inne på, att alla har blivit dyrare. Alltså du kan ha varit skadad i två år, det spelar ingen roll. Du kommer kosta mer än du gjorde för två år sedan. Han är ju fortfarande ung. Han kan fortfarande liksom prestera i många år. Han kan fortfarande säljas vidare om det skulle vara så. Och säkert för en dyrare summa då också. Så jag tycker bara att det har blivit lite snedvridet i allt snack kring hur kan han vara dyrare nu än han var när han kom. För att marknaden ser ut så.
Ja, han kommer från City liksom. Och de har ju ingen ekonomi där de känner att de känner sig tvingade att sälja spelare direkt. Men sen sitter man och gnäller på att Barcola är för dyr och så köper Tottenham in Savio eller Savinho eller vad vi nu ska kalla honom framöver.
Savao. Nej, men alltså så här, sen ska man komma ihåg också att prislappen som Manchester City betalar för honom, där pratar vi en prislapp som kanske dopar, för han skulle ju vara värd minst det tredubbla utifrån vad han gjorde i Girona. Men i och med att Girona är den klubb de är, i och med att Troyes är den klubb de är, så kommer Savinho på ett hiskeligt reapris till City.
Ja, men
hans marknadsvärde ligger redan väldigt högt. Som folk glömmer bort ganska lätt.
Ja, men precis. Det är jättebra att du tar upp det. För när han hade den där säsongen i Girona som liksom säkrade en Champions League-plats, då pratade ju folk om att han kommer gå redan då för 100 miljoner euro. Mm. City plockade in honom för runt 40.
Var det ens det?
Ja, men jag tror att, ja.
Var det ens där? Jag tror det var ännu mindre liksom.
Men, och det är ju för, som du säger, att ja, men de har samma ägare liksom, de hade någon slags klausul. Så det var ju bara därför, han hade ju varit mycket dyrare, precis som du säger, om det hade varit en annan klubb som köpte honom.
Sen är det just att det sticker i ögonen att han inte har lyckats ta en plats i City och på så vis borde ha tappat sitt marknadsvärde, absolut. Men samtidigt så är det ju lite så som att, ja, men som när Arsenal värvade Kai Havertz, det var inte som att de fick så mycket rea på det. När de värvade någon i Madueke, det var inte som att han gick liksom billigare för att han haft ett sämre år i Chelsea. När du är på den åldern som de här spelarna är, så kommer du behålla, och det är därför de kostar, för att du tappar inte så mycket marknadsvärde på dem. Och med det sagt så kan vi väl ta oss till Nicolas Jackson, för det har väl ett ganska bra exempel också. För han var ju också billigare än vad han kanske skulle ha varit när Chelsea värvade honom från Villarreal.
Jag tycker inte det.
Så det är lätt att säga med facit i hand när man har sett vad han har presterat. Kanske man, han har blivit någon form av hackkyckling. Men ja.
Ja, det är så mycket. Alltså att de vill ha, vart de har hamnat i det här fönstret.
Helt snett på det. Alltså verkligen från VM och framåt. Börja med att Onana drog väl korsbandet eller hur det var. Ja, då ska man ut på jakt efter en innermittfältare. Ja, men då ska man också sälja Tielemans, hans radarpartner. In med Chao Gomes som vi alla såg vad han presterade i
helgen. Ja, det, vi ska inte döma bort Joao än tror jag, även om hans debut var en fullkomlig härdsmält alltså.
Absolut, men... det är lätt att sitta här efter den matchen och klanka ner på honom. Men sen, ja men absolut, man fattar att vissa spelare försvinner för att det är den rollen de har i näringskedjan liksom, men om man ser till vilka spelare försvinner, hur många som försvinner och vad det är för ersättare man ska plocka in också. Jag vet inte, så här Garnacho inför för Rodgers, ser man att det är samma spelartyp som ska in och glänsa. Jag tycker ändå man har varit ganska duktiga på att jobba proaktivt i de där situationerna tidigare.
Men också så här, nu blir det ju också sammantaget, det sticker ju ögonen när man ser att Nicolas Jackson och Garnacho i ett paket blir ungefär liksom där, då har de precis betalat tillbaka det som Chelsea betalar för Morgan Rodgers. Och det blir ju underligt på något vis också, det känns inte som det finns en tanke och idé med vad de vill. Så här, Nico Jackson har jättemycket potential och om Unai Emery som en jätteskicklig tränare kan få poletten att trilla ner så kan han ösa in mål för Villa. Nej, du ser skeptisk ut.
Ja, jag är inte säker. Det spelar ingen roll liksom om ja, hur bra tränaren du än är, så tror jag inte att du kan få Garnacho att ösa in mål.
Inte Garnacho, Nico Jackson däremot.
Nico Jackson, ja, det tror jag inte heller. Alltså, nej, men det har jag varit inne på tidigare också, men jag tycker att han är så överskattad och att det är helt sanslöst att klubbar fortfarande vill ha honom. Och det säger jag inte för hur han har presterat i Chelsea eller Bayern München eller så de senaste åren, utan att han överhuvudtaget lämnade Villarreal som han gjorde, att Chelsea ville ha honom för att han gjorde 7 mål sista 3 matcherna. Han är en sån målsumpare och har varit det hela sin karriär och kommer alltid att vara det.
Kommer båda bud.
Alltså det är ju, men om poletten trillar ner, det här lilla, det är ju det som att alltså grundkvaliteterna finns ju på något sätt. Sen måste han sluta ta onödiga röda kort och sånt. Men det får väl se vad om det Villa just nu med Garnacho och Jackson in. Watkins säger, det är ju därför då som Jackson ska in. Watkins är ju i princip uppges klar för Al-Hilal nu. Han ska ta cashen, var inställd på det. Och när Emery var fåordig, satte ju ord på sin fåordighet också när han fick frågor där inför premiären om varför Watkins saknades. När vi ändå är inne på Villa, vi ska komma till den stora argentinska elefanten i rummet som egentligen är liksom det som är det absolut intressantaste att prata om med några dagar kvar till deadline. Vi kommer till honom, vi ska prata till Julian Alvarez, men jag tänker att vi ska ta en annan argentinsk elefant först, när vi ändå är inne på Aston Villa. För Emiliano Martinez, han sitter ju i klistret här nu. För nu har de värvat Zion Suzuki. Marco Bizot är där. Martinez har hela tiden sagt att han vill bort och bort och bort, och det har varit rykten hit och dit, och nu sitter han i läget att nu kommer du inte få spela. Nu måste du bort. Och vad är då alternativet som finns kvar? Jo, det verkar vara Chelsea.
Ja, äntligen för Chelsea kan jag känna på något sätt. Om vi ska prata premiäromgång och insatser som gjordes där, så hade ju Robert Sanchez en tuff kväll mellan stolparna får man säga.
Inte hans första tuffa kväll mellan stolparna.
Nej, verkligen inte. Jag satt på vägen in hit och tänkte, när var senast Chelsea hade en sån en vass målvakt liksom? Det har ju varit turbulens på den positionen väldigt länge, känns som.
Nej, men Peter Cech.
Ja, Courtois
var helt okej. Okay.
Ja, just det, han var där, ja.
han var helt okej okay ändå innan han flyttade till Spanien. Och
sen, så här, Martinez är ju uppenbarligen en uppgradering. Men sen får man ju se vad som händer även utanför planen liksom. Men det är inget snack om att den där positionen har börjat förstärkas ett tag. Och man har försökt med en himla massa lösningar med Filip Jörgensen och Petrovic och alla vad det nu har varit.
Petrovic är duktig, ja.
Ja, verkligen. Men det har uppenbarligen inte funkat.
Mm. Nej, alltså så här, också som ledargestalt och få in liksom erfarenheter i den här gruppen. Jag tror Emil Martinez har varit en kanonvärvning för.
Ja, jag tycker att det är liksom sett till prislapp och behov, alltså en av sommarens bästa värvningar.
Och, ja, håller du så högt till och med?
Ja, men jag tycker att han är en av världens bästa målvakter. Man får in honom för vad det snackas om, liksom en struntsumma. På en position som vi är inne på, som behöver förstärkas. Och återigen så har jag svårt att fatta vad Aston Villa håller på med. Att liksom skänka bort honom. Jag vet, Makota, du håller Suzuki väldigt högt. Men liksom...
Undrar varför.
Ja,
ja, undrar varför.
Jag tycker att det är få målvakter i världen, framförallt som är liksom tillgängliga, som är bättre än Martinez. Så en jätteförstärkning för Chelsea, medan Aston Villa, ja, försvagas på den positionen.
Allt det här beror ju på hur bra man anser Dibbo vara. Och det, ja, och det här är ju en konstant debatt. Hur bra är egentligen Emiliano Martinez?
Mm.
Vissa håller honom som dig, liksom som en av världens absolut bästa målvakter. Jag skulle säga att en av världens absolut största vinnarskallar. Men om man tittar på insatserna han har gjort i Villa-tröjan de senaste åren, då går det att argumentera för att Villa ville byta ut honom. Och framförallt med tanke på att han hela tiden ska typ så här tacka för sig och säga det här är min sista säsong, och sen så blir han ändå kvar för att han inte får igenom flytten han vill. Så jag tror att för liksom truppdynamiken där så är det nog ganska bra att få bort.
Ja, nej, men
i det här läget.
Ja, ja, den där truppdynamiken i Villa verkar ju vara nere på botten liksom. Det verkar ju knappt vara någon som vill vara kvar. Så ja, det är väl bara liksom bygga om från början igen. Vad har man för alternativ?
Mm. Nej, exakt. Nej, men såklart att han har svajat, kan svaja, men jag tror att en motiverad Emiliano Martinez, som han kommer vara i Chelsea,
förhoppningsvis för Chelsea,
ja, men det är jag övertygad om, då ser jag det som, ja, en av världens bästa målvakter.
Jag tycker det var synd att det inte gick till Spurs, att de hade fått behålla en liksom
Romero.
Stökig argentinare i gruppen liksom. Ja, där har ni i alla fall. Den verkar ju ändå kunna bli. Han verkar vara taggad på Chelsea själv. Och jag förstår verkligen varför de gör det. Jag håller med om att det är en kanonvärvning. Och att det finns andra klubbar som kanske borde ha tittat på Dibbo. För jag håller honom också väldigt högt.
Ja, det snackades väl lite om Juventus. Som också har gjort någon form av nödlösning på, mellan stolparna.
Så här, Juventus målvaktssituation den här sommaren. Den är alltså så här, för att vi ska gå igenom den då. De ville inte ha kvar Di Gregorio som första keeper. Det är Di Gregorio som har flyttat till Bournemouth istället. Oklart att man ska bli första keeper där man bara ska vara liksom andra fiol. Men, och då var ju första valet Alisson. Kanon. Det blev inte Alisson. De fick inte ihop Alisson. Okej. Okay. Nästa. Zion Suzuki. Nej, han är mer intresserad av PSG. Där får man dra sig ur. Sen kraschar det med PSG och han hamnar i Villa istället. Men i alla fall. Nästa. Dibu Martinez. Okej, nej. Grejen att hela tiden under hela den här processen så har Guglielmo Vicario legat som ett alternativ. Spalletti är övertygad att han kanske inte riktigt vill ha Vicario. Men i slutändan, okej, Vicario är lite billigare. Men jag får nöja mig med Vicario då. Ungefär den tonen. Så att de har ju verkligen bara så här, men vi får väl ta Vicario på lån, det får bli så. Så att ja, det har varit ett...
Stökigt i Juventus som ofta.
Det är en klubb som jag inte riktigt vet vart de är på väg överhuvudtaget just nu. De har absolut gjort vissa så här, Alai Bego, vilken spännande värvning. Lukumi tycker jag är en väldigt duktig back från Bologna de har fått in, men så här, jag kan inte släppa att de har lagt så mycket pengar på Kolomoani i det här fönstret som jag överhuvudtaget inte förstår, även om man hade ett bra halvår i Turin. Så nej, den är underlig för mig. Ska vi gå till argentinaren som vi alla väntar på att prata om då?
Ja, David har väntat hela morgonen.
Exakt.
Julian Alvarez, och då har vi ju då status just nu. Julian Alvarez mår dåligt, känner sig lite krasslig och vill inte träna. Andra dagen i rad här som han inte är med träning med resten av madrassmakarna där. Dessförinnan så hoppade han in för Atleti hemma mot Villarreal. Möttes av totala burop. När laget skulle tacka av fansen efter 2-2, då sprang Alvarez raka vägen ut i spelargången, i för sig på att ledningen sa åt honom att ut med dig liksom. Han har varit väldigt tydlig hela sommaren med att han vill tillhöra FC Barcelona den här kommande säsongen. FC Barcelona har varit väldigt tydlig med att de gärna vill ha Julian Alvarez. Atletico Madrid har varit väldigt tydliga med att de överhuvudtaget inte har intresse att sälja Julian Alvarez, så snarare drivit med hela situationen med att typ lägga ut rykten om att de ska köpa Lamine Yamal och annat på sina sociala medier.
Ja, det är tydlig kommunikation i alla fall, det får man ju ge dem.
Alltså, kan Atleti vika sig här? Borde de vika sig här?
Alltså vad gäller Barcelona så nej, det kommer de inte göra. Och det borde de inte göra.
Lite för sent också, va, för att vika sig nu.
Ja, precis. Nej, men liksom nu, det blir mycket callbacks till tidigare, men det här har ju varit en saga som har pågått. Och jag upprepar vad jag har sagt liksom ända sedan början av sommaren. Vilket Atletico också har sagt. Så det är ingen hjärnkirurgi det. Men de kommer inte sälja till Barcelona. Och det borde Julian ha fattat. Det borde Barcelona ha fattat. Det kommer inte att ske. Det som sägs nu är ju däremot att Atletico har insett själva att situationen som sådan är ohållbar. De kan inte ha en Julian som lite halvt träningsvägrar, säger att han har sovit dåligt och därför inte är i riktigt bra form för att komma in till träningen. Men så därför är ju Atletico nu, sägs det, öppna för att sälja till Arsenal. Och det här har vi också varit inne på länge, vilket jag liksom tycker har varit en självklarhet hela sommaren, att skeppa honom till Arsenal, få lite pengar och Victor Gyökeres i utbyte. Problemet är ju att Julian inte vill till England, och det är ju inte bara av skälet att han helst vill till Barcelona, utan det är ju även det här med Brexit som ställer till det.
Okej.
I och med att Julian är argentinare. De är ofta väldigt liksom familjekära. Problemet är att han får inte, eller hans familj får inte bo i England. På grund av liksom visumskäl. Och han skulle kunna ta med sig sin fru eller tjej eller vad det är, på grund av att ett sånt visum kan man få liksom om du är partner till någon. Men man får inte ta med mamma, pappa, faster, moster, liksom hela tjocka släkten. Och han vill gärna ha dem nära sig. Alla de bor i Madrid nu. Det skulle inte funka i England. Och det är en av de stora anledningarna till att han inte vill tillbaka till Premier League och Storbritannien.
Alltså du kan ju inte köra en paria liksom med bara två där ute på gården. Du måste ju ha hela familjen där om du ska dra igång grillen.
Exakt, det blir mycket rester annars.
Ja, vilket är inte helt fel heller.
Ja, men det är en rävsax, hör man ju i alla fall. Vad är slutet på det här? Hur ska det lösa sig?
Jag tror ju att det kommer bli en flytt till Arsenal.
Du tror att det blir det?
Ja. Nu de här sista dagarna så tror jag att han kommer att inse att okej, ja, men jag får väl flyga in dem varannan vecka på liksom semestervisum istället. Visst, vi kan inte så här ligga och kolla på telenovelas varje kväll. Men jag tror att Julian Alvarez flyttar dit. Om Victor Gyökeres går åt andra hållet, mer osäkert. Men jag tror Arsenal är redo att lägga de 150 miljoner euro som det nu sägs att Atletico skulle acceptera. Och så är han där. Liksom ett, två år kanske, att Mikel Arteta gör någon sån här mind games med honom och får honom fatta att du är en stor pojke nu, du behöver inte ha hela familjen, grannar. Eller så är han där två år, liksom vinner lite titlar åt Arsenal och sen flyttar till Barcelona.
Alltså, men då är ju också så här, kan Barcelona kunna få loss honom därifrån då? För det tror inte jag. Och jag tror att det som talar emot att det sker är just faktumet att han måste ju då gå med på det. Och han måste ju tänka i sitt huvud att jag kan fortfarande tvinga igenom Barcelona. För Barcelona har ju också verkar vara tydlig med att de är liksom Julian Alvarez eller inget. Ja. Det är där de går för stenhårt sista timmarna av fönstret. Atleti är såklart att de kommer fortsätta säga nej, 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 nej. Men vi hade en Antoine Griezmann-situation för några år sedan. Julian Alvarez har bränt broarna med fansen. Sen blir det ju någon sorts skillnad här på att han har ju inte införskaffat sig mandat för att spela det här spelet på det här sättet i den här klubben. Det var en klubb han kom till när han inte platsade i City, där han ville vara den stora stjärnan. Han fick vara det, han blommar ut. Men han har inte blommat ut på den nivån att han kan plötsligt börja ställa krav på det här sättet som han gör. Och jag fattar att Atleti-fansen inte köper det överhuvudtaget. Sen så här, Arsenal, ja. Såklart de är intresserade. Såklart att det kan så här, sportsligt känns logiskt att han skulle kunna tänka sig gå dit. Men då tror jag det förutsätter också att Viktor Gyökeres går med på att flytta. Vilket absolut inte är säkert att han gör. Är han sugen på att gå till Atletico? Vi pratar hela tiden om att det ska bli kanon, han skulle passa så bra, oj 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 vad bra det skulle kunna bli för hans karriär och status. Men det är inte säkert att han känner det. Han kanske inte är dugg sugen på att spela i La Liga.
Nej, men ska man sitta och nöta bänk i Arsenal? Är det bättre?
Ja, men det kan mycket väl vara så att han inte... Han, så här, alla de här spelarna är ju av inställningen att jag är så pass bra att jag kan starta här. Och Viktor Gyökeres har garanterat det här mindsetet att jag kan ta den här platsen. Om jag får spela så kommer jag få chansen att göra mål. Så att jag vet inte om han är så redo att lämna Arsenal och tycker kul att vara någon liksom så här bricka i någon sorts bytesaffär. Och jag tycker ju också på ett sätt att han förtjänar väldigt mycket mer än att vara. Så
absolut,
den nyckeln, det är också ett problem.
Ja, nej, men det som, om man börjar med Alvarez, så det som sägs i spansk press liksom, och det får man ju ta för vad det är, men det är ju att på tal om poletter som trillar ner, är att poletten nu till slut har trillat ner hos honom att, aha, okej, nej, men de kommer faktiskt inte sälja mig till Barcelona. De har sagt det hela tiden. Det verkar faktiskt stämma. Dessutom har ju Barcelona inte råd med, liksom, om Atletico ska ha det de begär. Han har ju dessutom en utköpsklausul som Barcelona uppenbarligen inte är villiga eller har råd att betala. Så det är ju vad som sägs, att han har fattat, okej, nej, men det blir inte Barcelona. Och därför har han börjat öppna ändå mer för, ja, men då kanske Arsenal är ett alternativ ändå. Liksom, han har tydligen pratat med Arteta, Andrea Berta som är sportchef i Arsenal, var tidigare sportchef i Atletico Madrid. Det var han som värvade Julian Alvarez, liksom vet exakt hur hans avtal ser ut. Så det sägs att Julian Alvarez har fattat att Barcelona är kört i alla fall. Och vad det gäller Viktor Gyökeres, absolut inte säkert att han vill gå dit. Liksom, om jag var han skulle jag göra det så fort erbjudandet kom på bordet.
Ja, alltså så här, du och jag hade gjort.
Ja.
Men.
Ja, jag är helt med i det där alltså. Det känns klockrent.
Nej, men så det vet vi ju inte. Men det sägs ju i alla fall att Arsenal oavsett är villiga att betala det priset som krävs. Och liksom, om de kan få ner det genom att skicka Gyökeres så tror jag att Arsenal är jättenöjda. Och annars är de så här, nej men Viktor, absolut, sitt på bänken du då. Mm. Både Kai och Julian går före dig, men stanna om du vill.
Det finns ett problem till för Arsenal. För att om de ska ha råd att slänga ut de här pengarna så måste de flytta på spelare. De är redan i ett läge där de behöver flytta på spelare. Absolut, Gabriel Martinelli går att sälja till Saudiarabien som det pratas om, som också på något sätt verkar ju vara lite att han är inte så sugen på att lämna egentligen. Men på något sätt är en bricka i spelet. Någon som inte är sugen på att lämna verkar som, det är ju Gabriel Jesus. Han har ett år kvar på kontraktet, han har en jättebra lön. Han tänker inte dra någonstans. Och där har man ju sett också folk som reagerar och bara, vad är det här för liksom smutsigt beteende? Men snälla, ni skrev ett kontrakt med han. Ha snarare respekt för att det är en kille som vill spela för det här laget, även om man sitter på bänk.
Ja, det blir ju liv så fort någon ska strejka och inte följa kontraktet. Och sen blir det liv helt plötsligt när någon vill följa kontraktet. Nej, jag tycker det är... Så här, vill han vara kvar, låt han vara det. När jag har skrivit på ett kontrakt. För är det någonting man har märkt mer och mer för varje fönster som går, är det just de här strejkarna som man blir så otroligt trött på. Ena sidan av mig känner ju att men Julian Alvarez bit ihop och spelar för Atleti, men ja, det verkar inte vara så det funkar längre.
Nej, om, så här, om Julian Alvarez inte var så bra på fotboll och Atleti ville flytta honom istället, då hade det ju blivit en diskussion man inte vill dra. Så att det där må gå ju åt båda håll. Så här. En av de så här gamla Real Madrid-spelare man har mest respekt för, det är Mariano Diaz. Stackar nej till varenda lånebud för att spela en minut i en cupmatch per säsong för att han ville spela för Real Madrid. Där borde ju Arsenal-fansen titta på Gabriel Jesus och känna, titta, han vill spela för oss så mycket så att han ska vara kvar. Kanske lönen också som spelar in.
Ja, precis. Alltså, liksom, jag håller med er i att de här spelarna har all rätt i att säga nej, men jag tänker stanna, vi har ett avtal.
Winston
liksom.
Boogar det en gång i tiden.
Men... jag tror att det är lite för blåökt att säga att Mariano Diaz och Gabriel Jesus stannar för att de verkligen vill vara en del av klubben. Det är ju för att de har en fet lön som de inte får någon annanstans.
Mariano Diaz tror jag i och för sig på riktigt hade att göra med att han gillade att vara en Real Madrid-spelare.
Ja, men jag tror att det hade att göra med att han gillar inte riktigt att spela fotboll heller. Alltså, hans farsa har ju sagt det i någon intervju, liksom, när det där Real Madrid-kontraktet till slut löpte ut och de liksom fick frågan så, ja, men vad letar ni efter nu? Ja, men det ställe som betalar mest.
Skönt häng.
Liksom vad som händer utöver det spelar ingen roll. Pengarna.
Har de en jacuzzi och lite pengar så åker jag.
Ja, men typ.
Ja, undrar om det var så som Nico González resonerade när han skrev på för Newcastle här, om vi flyttar oss vidare dit. Det tror inte jag. Jag tror att han vill spela fotboll primärt.
Skönt häng i Newcastle. Man har ju hört om vissa sådana spelare runt Medelhavet och Sydamerika som kommer upp till Newcastle och känner, vad är det här för ställe?
Du tänker inte på Santiago Munoz nu, va? Den gamla goalfilmen.
Ja, jag tänker på typ gamla Aspria och sådana där lirare.
Är det en referens som du ändå tar? Alltså goalfilmerna?
Ja, ja, jag har sett goalfilmerna. Det har jag gjort.
Det är inte så pass unga är du inte.
Nej.
Bra. Nico González i alla fall klar för Newcastle. Och då pratar vi om spanjoren Nico González och inte argentinske yttern. Såklart. Men Newcastle behövde mittfältare. Tycker det här känns som en jättebra flytt för alla parter, absolut. Återigen, saftig summa. De betalar mer än vad City gjorde en gång i tiden, men det här är fortfarande en ung spelare med potential som ska kunna blomma ut och hela den biten.
Mm.
Och City har nu sålt för väldigt mycket pengar det här fönstret.
Mm.
Väldigt mycket pengar. Och anledningen till att jag säger så här är för att jag inte har siffrorna i huvudet. Men det är i alla fall, för det är ju Marmoush ut, det är Savinho ut, det är Nico González, det är Rodri, det är otroligt många spelare de har fått väldigt mycket betalt för.
Ja, sen har vi sådana lånspelare som Ake och Akanji och sådana där som man har glömt bort också.
Ja, Akanji blev väl, nu funderar jag på exakt, för den blev ju permanentad till Inter efter att det var lån där tidigare, men frågan är om det var någon så här, vad heter det, klausulsumma där, eller om det bara var ett kontrakt som gick ut. Det var ju 15 miljoner euro. James Trafford för 46 miljoner euro.
Den är ju sjuk.
Tiani Reinders som de skepp, hur de fick honom att gå med på att Al-Qadsi är ett bra karriärsteg, 61 miljoner euro rakt in i fickan. De har ju sålt för
rensat truppen.
Enorma pengar i det här fönstret Manchester City, och nästan på den nivån när man börjar liksom ställa följdfrågan, är de snarare urholkade nu och behöver göra saker? Vi slänger in en fråga här från David Törning som vill att vi ska diskutera Citys offensiva bredd. Är den verkligen så bred? Vad händer om Haaland skadar sig? Doku är out. Grealish är på väg bort. Det pratas om Sunderland där. Savio och Marmoush borta. Känns som de kommer gå för både en och två offensiva spelare här i slutet.
Ja, och mittfältet är ju inte heller särskilt brett. Där har vi ju mängder med spelare som har försvunnit också. Det snackades för lite om mängder med olika spelare. Jag såg något löst riktigt om Gakpo dit. Liksom.
Gakpo verkar ju vara, det är inte bara löst att de är intresserade.
Nej, exakt. Sen verkar väl Tottenham vara lite före i det racet. Får vi se vad som händer nu när de har fått in Savio. Men det är klart att City behöver få in värvningar. Framförallt offensivt. För alltså, är det någonting man har kännetecknat City för, är det just den här offensiva bredden, den här pepprouletten som vi har varit med om.
Men också strömlinjeformad. Att du har en väldigt liten kärna spelare som är de som roteras in. Det var ju Peps melodi.
Ja, absolut. Men nu finns det helt plötsligt nödlösningar liksom, när Nico Reilly ska spela tia och vad det nu har varit. Det är klart att det behövs in offensiva spelare i den där truppen. Men samtidigt, absolut, de har en elva, men som, jag vet inte vad han hette där, som skrev, men det är klart att de är en skada bort från att säga, jaha, vad hittar vi på nu?
Mm. Nej, men de kommer ju inte på någonting.
Ja, absolut.
Pedro Neto har det ju också varit snack om, så att Mareska vill ha tillbaka, alltså,
ja, Enzo Fernandes-ryktet har fått ny fart. Så det, nej men precis, det kommer hända saker i City, och de har ju givit sig själva ett ekonomiskt utrymme att göra det, trots 115 charges liksom. Det händer ju ingenting med det, utan det kommer nog att spenderas nu under de här sista dagarna.
Ja, nu får väl Maresca chansen att bygga Maresca City och inte bara ta över Guardiolas City. Sen får vi se vad det gör rent sportsligt, men Det är ju tydligt att han har identifierat några spelare som han verkligen gillar och vill ha in.
Ja, det är ju ganska trött om det är Enzo Fernandez och Pedro Neto som är den och identifierat. Det känns som en liksom ganska så här snäv horisont han har jobbat efter i sånt fall. Nu, ja, jag tycker verkligen Enzo Fernandez är fantastisk, så att om de City skulle få in honom tror jag att det skulle faktiskt skulle bli kanon, men
skulle inte förvåna mig om City sveper in och köper Nicolas Jackson.
Nej, det är för långt gånget. Det är för långt gånget. Alltså, han ska ju, alltså, det är ju liksom på nivån att han ska göra medical nu.
Ja, det har skett sena ändringar för.
Varför skulle City svepa in och plocka honom för?
Om Haaland skadar sig. Han har spelat,
då måste han ju gå sönder liksom inom närmaste timmarna.
Nej, men man bara ha en backup alltså.
Ja, men då går de inte för Jackson. Då kommer de ju gå för något annat i sånt fall. Typ låna in Endrick. Vi får se vad som händer.
Det är för spekulativt.
Det är den här podden är till för. Men det är i alla fall väldigt mycket som kan hända i City fortfarande, så mycket kan vi säga. Och Nico Gonzalez har i alla fall lämnat för Newcastle, som jag tror blir bra för dem. Illiman Ndiaye är ju en spelare som City ska koppla samman med också, som också tror jag kommer bli en sån här kille att ha koll på sista timmarna, för där han kopplas till United, han kopplas till Liverpool, han kopplas till liksom City här, nu Spurs, Chelsea, allt.
Saudi har ju varit snacka om också.
Saudi framförallt kanske också. Men City ska ju vara konkret.
Ja, det tycker jag också är en värvning som hade känts spännande och passat City väldigt väl. Jag gillar NDI starkt och det känns väl som att han börjar växa ur den där Everton-kostymen.
Mm. Så då måste ju de hitta på något efter det också, så det kan bli en
väldigt... Det är ju en dominoeffekt som alltid. Men är det någon man ska få in, så känns ju den kittlar ju betydligt mer än typ Pedro Neto in, eller ja, Nicolas Jackson.
om de tar en, så tycker jag inte de behöver en DI, för en DI gör sig bäst liksom central roll egentligen. Så att jag, Kristoffer Nkunku är ett sånt där namn som vi ska slänga in också på något sätt, som jag också tror kan bli en pjäs som vi inte tänker så mycket på.
Nu måste jag dubbelkolla.
Men
jag
är inte han klar för Leipzig nu?
Har en kung flyttat tillbaka till Leipzig igen?
Ja, precis. Det var det, ja. De lånar in honom från Milan.
Ja, är det tredje vändan eller? Eller hur blir det? Är det tredje eller andra vändan han gör? Ja, oavsett. En kung tillbaka till Leipzig alltså. Det var ju någonting som man helt hade missat. Bra att ni är uppdaterade i alla fall. Vi kan konstatera också att Liam Delap har presenterats för Nottingham Forest och
ja,
Chelsea.
Såg det. Där snackar vi också summor återigen. summor.
Homegrown, ung. Nej, fast den är också helt sinnessjuk. Men i alla fall, oavsett. Ja. Chelseas utförsäljning fortsätter. Där fick de lite pengar för Liam Delap. De har mer att göra. Palace är på väg att hämta in en ersättare till Lacroix, som jag tycker personligen är väldigt spännande. Joel Ordóñez.
Ja, verkligen. Också en sån spelare som man inte hade stenkoll på innan VM. Mm. Sen fick man se honom i VM med Hincapie och Pacho i backlinjen också. Och,
säg som det är, du la in honom för 2,5 i VM-11.
Jag tror,
som alla andra.
Gjorde jag det? Nej, jag minns inte.
Han var väl typ mest vald i VM-11, tror jag. Jag hade honom i alla fall.
Ja, men det jag skulle komma till var att han höll nivån bredvid två väldigt starka försvarare. Och det känns ju klockrent, för nu gick väl Riyad sönder här i premiären också. Så Palace behöver ju få in en försvarare. Och det känns som en väldigt vettig ersättare. Mm.
Palace kan behöva få in lite vad som. Om Sarr ska lämna, om Mateta håller på och försöker påpeka att hans kontrakt är, liksom inte gäller och,
ja, men det, är mycket, det känns som det är mycket härvor i PL.
Ja, det är en del klubbar som har en del att göra faktiskt, ja. Där och då är det väl skönt att det ändå går som det ska i La Coruña, för där har Pierre-Emerick Aubameyang börjat redan nu ösa in mål, och nu ska han få sällskap av Adama Traoré. Alltså vilket lag de bygger ihop i det.
De spelar
ju... Jag är så glad.
Ja, det är verkligen ett, liksom ett FIFA-lag med bara styrka och snabbhet.
Det är bara ett hopkok. Av...
Du, jag tänkte på det i början av podden när du sa det här, allting ska vara så uträknat och man ska värva spelare. Ja. Men man blir ju glad när man ser lag som Depor som går för liksom Aubameyang, Traoré, Angelino är väl där också.
Ja, Alltså så här, Auba är ju faktiskt ganska förvånande att ingen annan gick för på något sätt. Att Depor ändå kommer undan med det. Men Dama Traoré är ju inte så förvånande att det liksom...
Nej, man, honom hade jag helt glömt bort existerade. Sen han var snabb på Wolves kant för något år sedan.
Det är det här klippet på när han muckar gräl med Joao Pedro som dykt upp i flödet igen. För det var väl det han syntes där när han var i West Ham förra säsongen och skulle försöka rädda dem och det inte blev så mycket av det.
Ja, men Depor får köpa in babyolja eller vad det var han körde med i PL.
Det kommer de nog göra. Det har de plan för, tror jag. Mm.
Nej, men alltså en jättebra värvning av Depor liksom. All jokes aside, så gjorde han det ju bra när han liksom, ja, det var ju årets chock då när han plockades in av Barcelona och ändå, ja, men så levererade i ett förvisso dåligt Barcelona.
Ja, det där var ett Barcelona. Ja,
det var på tal om oberäkneliga värvningar och sådär.
Ja, nej, men han kommer ju göra det bra och ja, men som du sa, Auba redan börjat betala av sig, liksom mål i två raka matcher. Mm. Så de bygger något litet fint här i återkomsten.
Tydligen så verkar också Tammy Abraham vara på väg till Ipswich. Så det här också i flödet. Vilket väl också är ett tecken på att verkligen Nicholas Jackson är klappat och klart. Oh. Där ska ju även Rafa Leão möjligtvis in. Den är jag ju mycket mer spänd på om de faktiskt löser Rafa Leão till Villa. Men det är för att jag inte har gett upp på Rafa Leão.
Jag har sett att det har uppmärksammats lite din förkärlek för Rafa Leão som jag vecka efter vecka får slå ner och liksom banka in att han är inte bra längre.
Har du sett honom med boll? Han ler, man blir glad. Rafa Leão är en spelare som gör mig glad. Och därför vill jag inte ge upp på honom än, att jag tror att han har någonting i sig fortfarande. En till liksom höjd ändå. Vi tar lite frågor innan vi avrundar för denna dag. Vad ska vi ta? Ja. Joakim Linners fanpage undrar: vilket landslag har stärkt sina aktier mest under detta fönster och varför är det Grekland? Tsolis till Arsenal, Karetsas och Konstantelias till Dortmund samt nya halvmålvakten som imponerade stort mot United. Ja, det får man väl säga. Grekerna har stärkt aktierna i det här fönstret.
Ja, spännande spaning. Den har man inte reflekterat så mycket över.
Nej, men alltså Tsolis som sagt, det har ju varit en utropstecken i alla fall i mina ögon. Jag tycker han har kommit in perfekt i Arsenal på det sättet.
Ja, sen otroligt bra.
Unga grekerna till Dortmund, spännande. Jag slänger väl in ett annat landslag då.
Låt mig gissa.
Ja, men faktiskt, alltså, Japan har ju stärkt aktierna.
Ja, men verkligen, jag håller med. De gjorde... jag som ändå följde VM och just Japan blev en hel del matcher. Många spelare också som jag kanske, eller vissa spelare som man tänkte skulle få ännu mer uppmärksamhet. Jag tänkte på en sån som Nakamura, vad hände med honom?
Vi kan nog vänta in att det händer något där senare, känner jag, för det har varit väldigt mycket Premier League-rykten på honom.
Ja, det var det tidigt, läste jag, men sen tycker jag det har svalnat av lite. Vad är Sano? Är han kvar i Nijmegen eller hur ser det ut?
Vilken Sano tänker du på? Ja, det är ju lillebror Sano som missade landslagstruppen.
Ja, men en sån spännande spelare.
Han har gått. Kodai gick ju till PSV, men jag har hjälpt mig inte fel.
Ja, okej. Okay.
Precis. Kodai har gått till PSV, men däremot så är ju Kaiju Sano, alltså defensiva mittfältaren, han är kvar i Mainz.
Ja, exakt.
Så där har det också varit lösa rykten hit och dit, och det är en sen som plötsligt kunnat dyka upp i sista sekund till någon klubb, möjligtvis. Så där får vi se exakt var det landar. Sen har väl inte han helt rent mjöl i påsen, så att säga, från tidigare, för de... Ja, ni får kolla upp det där själva om ni vill, men det finns ju annat utanför planen där som tror kan påverka att kanske inte går in och lägger massa, och han har kommit lite mer upp i åldern än man tror att han har gjort. Men däremot så här, Zion Suzuki,
Maeda till PL också.
Dyson har ju gått till PL också, så de har ju stärkt aktierna på så vis. Ayase Ueda väntar jag på att någon klubb plötsligt kommer dyka upp och försöka plocka efter hans succé-säsong i Feyenoord. Ja, det var dagens japaner.
Spännande att lyssna på Japan-podden.
Ja, precis, innan vi fastnar i det där för länge, men folk är vana, tror jag. Michel Sundell, vi har pratat lite Leeds. Leeds-jakt på en vänsterytter. Mudryk, hoppas jag på. Pai Chao pratas det om nu igen, som ju var jättemycket på Leeds-tapeten när de gick upp. Kan vara igen. Hur bra är Elvedi som plockas från Bundesliga, kan utmana en startplats? Ja, Elvedi är bra, tycker jag. Sen tycker jag ju också att Muharemovic är bra, till exempel. Jakabi håller jag svag för, han är också bra. Men Elvedi är absolut tilltänkt att kunna utmana med startplats. Backup-målvakt i Trafford blir Zetter, eller vem kan tänkas gå för annars? Där har inte jag lika bra koll, förutom att de har sålt alla sina backup-målvakt.
Ja, exakt. Det var väl en period om de inte hade någon målvakt alls.
David, inte David här, utan Dribbel David på Twitter. Otroligt Twitter-namn för övrigt. Vänsterback till United. Vem blir det? Och då har vi en till fråga här som, från en annan, som är: vad tycks om Jorge Salinas från Racing, som är en av dem som ryktas som vänsterback?
Ja, det låter jag er spekulera i.
19 år och lovande.
Ja, det känns kanske som att det är lite av ett för stort steg liksom, om man ska ha in någon som ska leverera direkt, vilket väl United vill ha. Men liksom en spännande spelare, absolut. Lewis Hall, det känns ju helt dött nu.
För dyr.
Ja, ja, men jag såg att han också hade bestämt sig för att stanna i Barca nu helt plötsligt.
Ja, och sen har väl United eventuellt fortfarande något hopp om att plocka in Miles Lewis-Skelly. Det tror jag också är kört. Liksom, så alternativen börjar ett efter ett försvinna.
Det blir Luke Shaw 12:e säsong.
Kadioglu är senaste jag har sett också i flödet.
Jaha, ja, den har jag missat. Den känns väl också... Det känns ju ändå lite rimlig.
Ja, alltså det är inget fel på Kadioglu. Det tycker jag absolut skulle kunna funka. Så det, vi får se. Någon kommer de lösa.
Ja, Sofian Amrabat går in och lirar vänsterback igen.
Mm. Vad gör Chelsea om Enzo lämnar? Vem skulle kunna vara lämplig ersättare bredvid Caicedo? Där är det väl lite Alex Scott-snack nu.
Ja, precis.
Det är lite sånt.
Jag är också verkligen. Som har fått fat igen.
Mm. Ja, exakt. Det var ju liksom en av de mest jagade, sades det i inledningen av fönstret. Och sen så har det varit stiltje rätt mycket på den fronten. Men ja, precis som ni säger, så har ju det vaknat till liv lite igen nu som en möjlig ersättare till Enzo. Och ja, det sägs ju att han skulle kosta också 80-90 miljoner pund. Liksom. Så det är ju en... en investering i så fall, men det är ju allt det här med att han är britt och han är ung och Premier League proven.
Han är jätteduktig på fotboll också.
Så är det
faktiskt,
också,
framförallt. Jag säga skott, så att det är en spännande spelare som också kan bli någon att ha koll på här under sista dagarna av fönstret. Samtidigt som jag noterade i mitt flöde att Fabio Miretti är på väg till Besiktas, ja, det var också en flytt, så kan jag konstatera att vi har nått vägs ände för dagens avsnitt av Sillypodden. Får se om vi hinner komma tillbaka en sväng innan deadline. Det skulle vara möjligtvis på måndag. Jag återkommer med, eller ni ser ju flödena, det ska jag åtminstone Premier League poddas här i helgen också. Missa inte det, och missa inte, oavsett vad, deadline day-sändningen på tisdag när vi sitter och tar det här fönstret i mål. Massa gäster, massa snack, sedvanlig maraton verksamhet och uppesitta kväll. Så det ska ju bli lika trevligt som alltid. Med det sagt, stort tack Alex, stort tack David, stort tack alla lyssnare. Så hörs vi snart igen.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth. That's the wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.